Med mig händer någonting när jag är på flygplatsen och ska till ett annat land.
Då händer
någonting omedelbart. Då kan jag börja bära hatt. Läppstiftet åker fram. Någonting sker med mig. Det finns en tillåtelse att ta för sig med. Mm. Det finns inte ens utlandsresa som jag har kommit hemifrån utan att ha en ny hatt i bagaget.
Okej.
Okay, ja. Det är för att jag har burit den då där.
Mm. Men när jag kommer inte hemma?
Nej, för när jag kommer hem, då åker hatten in i garderoben och då, nej, då, det, den takhöjden finns inte då.
Välkommen till Inte bara kläder, en podd om klädstil och identitet där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in, om att klä sig till större självförtroende eller välbefinnande eller en tydligare identitet varvas med stilråd, tips och tricks. Som lyssnare får du både underhållning och någonting användbart att testa själv där hemma i garderoben. Jag som gör podden heter Marie Tostalinner, personlig stylist på Tell Clothes och bloggare på 50 plus mode. Dagens gäst är Annika Liljeblad, skådespelaren som för många är mest känd som den modiga 50-plussaren som förverkligat sin barndomsdröm sent i livet. I en ålder då det är vanligare att börja ge upp sina barndomsdrömmar än att äntligen ta dem på allvar är Annika ett slående bevis på att det aldrig är för sent att byta karriär. Efter en livskris mitt i livet bestämde hon sig för att vid 52 års ålder saga om till sitt nya yrke och blev till skeptikernas stora förvåning ganska raskt a shooting star. Vi har sett Annika i bland annat Partisan, Solsidan och Fartblinda här hemma och hennes medverkan som Sonja i den Oscarsnominerade filmen The Square förde henne ut i världen. 2019 flyttade hon till Los Angeles och har sedan dess hunnit medverka i en rad filmer, bland annat Violet, Swedish Erotica och Black Beauty. Och nu står hon på tröskeln till att spela in sin första huvudroll i Hollywood. Hör Annika Liljeblad i ett samtal om vad kläder betyder för henne i det privata, om vad kostymen betyder för rollens gestaltning, om kläders signaler, om den skandinaviska stilen kontra de amerikanska kvinnornas klädstil och funderingar över kläder och ålder. Och varför blir en hatt hängande på kroken här hemma när den känns helt självklar att sätta på när det är dags för en utlandsresa? Så, Annika Liljeblad, vad har du på dig idag? Kan du berätta?
Idag har jag valt att ha på mig komfortabla men lite coolare skor. Ett par byxor som inte sitter åt någonstans och enfärgat upp till. Då känner jag mig klädd för vad jag än råkar ut för, oplanerat och planerat under dagen.
Mm. Slags allround.
Det här är allround. Mm. Ja, det här är klassik Annika faktiskt.
Mm. Och hur känner du i kläderna?
Jag känner mig komfortabel. Jag känner att jag kan erövra vad som än händer idag. Så står jag rak på något sätt. Det är ingenting som är osäkert. Ingenting ger mig en känsla av osäkerhet. Och det är nog faktiskt för att det inte sitter åt. Jag har blivit mer och mer varse det här att faktiskt ta på mig saker som jag känner mig komfortabel i. Då känner jag också en helt annan utstrålning. Då är jag där i nuet och det lyser nog lite mer om mig än om jag klämmer mig in i någonting som jag vet är jättemodernt. Men
vad händer med dig då?
Ja, men då skrynklar man ihop på något sätt. Då sker det som har grus i dojan.
det stör hela tiden. Det är något du tänker på hela tiden.
Absolut. Kanske inte tänker på det hela tiden, men det påverkar mig hela tiden. Det är ju ungefär som man fått på sig lite för mycket parfym på morgonen. Och hela vägen till jobbet eller vart man nu ska, så känner man det här är så obekvämt. Alltså alla tittar på mig, vilket troligtvis ingen gör. Men man känner sig fel. Det blir galet. Så idag har jag nog lyckats, tror jag, med en inte spektakulär på något sätt kreation. Det är svart ner till och det är faktiskt vinrött upp till. Mjukt, skönt.
Nu ska vi ta ända från början.
Okej.
När du var barn.
Ja.
Har du något klädminne?
Det som direkt poppar upp, jag har ju en mamma från Tyskland, en svensk pappa. Så jag har bott i Tyskland. Och jag, i Tyskland så var det en helt annan typ av kläder faktiskt. Det var klänningar och då, nu pratar vi skolålder. Skotsrutiga kjolar och strumpbyxor och lackskor och lilla blusen. Och sen hade jag en fin kappa. Och sen flyttade vi till Sverige.
Och hur gammal var du då?
Då var jag 6-7 någonstans. Hade jag gått ett år, det gör man i Tyskland. Som 6-åring börjar man i skolan. Så kom jag till Sverige och började ettan igen här då som 7-åring. Och då minns jag precis när jag stod på skolgården med min lilla fina kappa och med mina skor och ja, strumpbyxor och lilla kjolen och blusen. Hur jag var annorlunda. Alltså jag var så annorlunda. Där hade barnen då helt andra kläder på sig. Coola jeans och gympaskor och sånt där. Så att jag kände mig lite som ett UFO. Så där blev en absolut... Jag kände mig jättefin tills jag kom till skolan. Men det ändrades ju snabbt. Så jag fick ju min täckjacka för att inte bli mobbad och så. Så att... ja, det är ett klädminne jag har. Det var en annan kultur som jag bar med mig.
Och de tog du aldrig på mer sen?
Nej.
Till din mammas
stora sorg. Ja, nej, de användes på kanske familjekalas och så. Men det handlade om att smälta in där.
Och det gjorde du sen?
Ja, det gjorde jag.
Och det var viktigt?
Det var jätteviktigt och viktigt. Och viktigare blev det med tonåren, så ville man ju verkligen inte sticka ut på något sätt alls.
Hur klädde du i tonåren?
Super, tror jag, enhetligt med, ja, det var jeans och det var... det var sån här Sebago loafers, kommer jag ihåg.
Vad heter det?
Sebago, ett märke. Ja. Loafers, svarta loafers, penny loafers.
Okay.
Man skulle ju ha ett mynt just längst fram, klämma in det.
Ja, just det.
Ja, och sen hade man någon Bunelljacka, sån här skepparkavaj och t-shirt. Och det var väl min uniform då. För det hade ju inte bara jag, kan man säga, utan det hade ju hela Göteborg i min åldersgrupp. Sen på gymnasiet så började jag frigöra mig faktiskt.
Vad hände då?
Ja, där kände jag att jag inte längre behövde, eller där växte en individualism på ett annat sätt. Där inte för att jag tog ut stegen hur långt som helst, men där var jag inte så mån om längre vad andra tyckte.
Nej,
eller hur andra klädde sig. Jag hade faktiskt, det låter ju supergammaldags, men min mamma hade fortfarande den här idén om att man skulle ha skräddarsydda kläder.
Okej.
Så att jag hade faktiskt, vi hade en sömmerska, vi gick till en sömmerska som sydde kjolar och klänningar. Jag gick jättemycket i kjol.
Skräddarsydd kjol?
Ja, skräddarsydda, inte kostym så, vad heter det, inte plisserade, men lite
väckade,
tack. Så när jag tittar på bilder på mig själv så känner jag att jag var nog faktiskt på ett sätt äldre då än vad jag är nu.
Ja. Vad tror du influenserna kom ifrån?
Jag bodde i Göteborg och jag var fortfarande, jag är halvtysk och jag åkte mycket till Tyskland. Och så att jag tror att influenserna var någon icke-trend. Det fanns nog inte så mycket trender där och då som jag i alla fall lydde.
Vad lyssnar du på för musik?
Jag är en discobrutta.
Kan du nämna några låtar?
Det är jag otroligt dålig på, men Disco Inferno är ju en sån här som vill du ha igång mig här på bordet nu, så, så spela Disco Inferno. Jag är dålig på titlar, dålig på artister, men jag älskar musik. Det är också medicin. Om man inte vet vilka kläder man ska välja någon dag, så sätter man på sin favoritmusik som man känner för just den dagen. Och då kommer det, det är något slags kombinerat flöde.
Just det, musik. Man öppnar upp.
Ja, så musiken öppnar verkligen själen på ett så magnifikt sätt. Det är egentligen min bästa medicin faktiskt. Oavsett. Och ska man sen ut i dagen och träffa någon eller göra något, så sätt på musiken, öppna garderobsdörren och då löser det sig.
Vem klär du dig för?
Jag klär mig... Jag vill ju då påstå att jag klär mig för Annikas bästa. Men jag kan ju inte sticka under stolen med att jag, om jag ska någonstans i något socialt sammanhang, så självklart tänker jag också på hur jag vill uppfattas. För då befinner jag mig i ett annat sammanhang, och beroende på om jag är där som privatperson eller om jag är där som skådespelaren, så har jag ju olika, behov av hur man uppfattar mig. I professionella sammanhang så är jag ju mitt eget varumärke, och då bör jag ju tänka igenom hur branschen eller de jag vill komma nära och de jag vill ska uppfatta mig som valbart alternativ i nästa filmproduktion. Så vill jag ju naturligtvis inte skrämma bort dem, och jag vill inte heller försvinna i mängden. Utan då gäller det att hitta en balans där. Det är ganska svårt. För jag måste säga att det finns en ängslighet i det här landet i alla fall. Det är väldigt skillnad på USA där jag var under ett par år och Sverige. För i de professionella sammanhangen här så är man ju väldigt återhållsam i sitt klädspråk. Och dyker jag då upp i en neonfärgad kimono och med neonfärgade höga klackar, då drar jag ögonen till mig, och det kan ju vara bra på ett sätt, men det kan också skrämma, känner jag här.
Kläderna ställer sig i vägen för dig och mötet.
Ja, och mötet. Ja, faktiskt. Det kanske ger en signal om att... Men det här är faktiskt en viktig grej, känner jag nu när vi tar upp det.
Ja.
Hur vi bedömer andra och hur snabbt vi bestämmer oss för hur en annan människa är beroende på kläder. Det är helt otroligt. Är det sociala sammanhang och festligheter, så finns det en enorm ängslighet. Lite jantestämning skulle jag säga. Och den har jag inte riktigt tid och lust att helt och hållet anpassa mig till faktiskt.
Nej.
Så jag sticker gärna ut. Inte särskilt, inte överdrivet kanske, men jag vill sticka ut. För jag är här och nu. Kanske inte lever imorgon, och då vill jag åtminstone markera mig själv och min plats.
Nej, för att alla svarar ju, alltså vi är ju alla offer för de här signalerna som kläderna utstrålar. Och då menar jag offer på det viset att vi kan inte göra någonting åt den snabba uppfattning som sker på, vad är det, 4 sekunder?
Oj.
Eller något sånt där.
Ah.
Det går alltså blixtsnabbt när vi börjar pussla ihop i vår lilla hjärna.
Wow.
Medvetet eller omedvetet, hur vi uppfattar den här människan. Så att det kan vi ju inte stå över. Du bytte karriär. Har det påverkat klädstilen?
Ja, på sätt och vis ja. Jag är ju mer hel som människa därför att jag bytte karriärbana och så tydligt blev mer kompis med mig själv, gick mer hand i hand med mig själv, mina egna behov. Så att jag är så nära mig nu, och då blir valen jag gör när det gäller kläder och accessoarer och sånt där, blir också mycket, mycket mer jag. Jag bryr mig om mig själv utan att på något sätt överkonsumera och följa varenda modenyck. Så det gör jag inte, men jag tänker inte på att det där kanske bara är för 27-åringar eller 72-åringar, det spelar ingen. Vill jag ha det och känner jag mig bekväm med det, då tar jag på mig det. Jag är ju en hundälskare, har alltid haft hund och tycker om att ha funktionella kläder. Och så har jag levt i många år. Det har varit blå jeans, kängor, dunjacka och t-shirt under det.
Och inte bara på hundpromenaderna då? Utan...
Nej, det har skvalpat över i resten av livet också. Och det har ju inte gjort mig så glad som jag kan göra nu, märker jag, med kläder.
Mm. Du märker skillnad?
Jag märker en jätteskillnad. Bara det faktum att jag har gått över från blåa jeans, vilket jag egentligen älskar. Jag tycker det är så coolt. Men nu har jag svarta jeans. Och det har jag aldrig haft i hela mitt liv förut. Men på något sätt känner jag mig mer klädd. Mm. Små detaljer, men som faktiskt gör en stor förändring.
Och hur blir framtoningen då när du har de här andra kläderna? När du klär om från myskläder eller från hundkläder. Mm. Vad blir din attityd då?
Ja, men då blir jag mer professionell i mitt sätt att jobba. Mm. Vara, tänka. Mitt kreativa arbete övergår i någon slags mer professionell bana, tankebana. Mm. Beroende på vad jag ska göra. När jag går på audition exempelvis för en roll. Då har jag ju faktiskt tänkt igenom den här karaktärens kläder. Mm. Och det är också en otroligt viktig ingrediens i att bygga en karaktär. Vilket jag då älskar att göra verkligen. Man läser ett manus och man sätter sig in i den här kvinnans öden och liv. Och därmed så får jag också en ganska klar bild av hur hon troligtvis är klädd. Mm. Och klär mig så nära det som det går. Det hjälper mig jättemycket. Och det kan man ju verkligen applicera på det dagliga livet också. Det var alldeles vanliga livet, vardagslivet, utan audition. Vem är jag? På vilket humör är jag idag? Hur vill jag ta emot världen och dagen och livet just idag? Mm. Med små detaljer så kan man hitta ett nytt trappsteg att stå på.
Ja, det där är jätteintressant, för det blir väldigt tillspetsat i ditt yrke. Hur kläderna påverkar.
Mm. Verkligen. Det sker någonting alldeles supermagiskt när man får komma in på kostymavdelningen och prova inför en roll. Även om inte smink och hår och så vidare är fixat, så fort du får på dig den gamla koftan eller den lilla broschen eller de foträtta skorna, eller det är omedelbart händer det någonting i kroppen.
Får du tillgång till någonting du inte fick innan, eller du hade det blir bara förstärkt?
Ja, troligtvis så hade jag det nog innan. Det som skådespelare har man ju egentligen all, man hämtar ju ur sin egen skattkista som den du är som person. Så att absolut, jag har det och jag plockar fram det och jag förstärker det. Kostymen, klädesplagget gör så otroligt mycket. Mm. Ja, det är knappt att det behövs repliker. För det blir det blir en magisk transformation faktiskt.
Du ikläder dig i rollen, ordagrant.
Ja. Och där kommer vi faktiskt tillbaka till det du sa förut. Ja, för du frågade om det hände någonting i samband med karriärskiftet. Mm-hmm. Det har nog, även på hemmaplan, då har jag har fått den här insikten nu om hur mycket det gör. Mm. Den lilla förändringen i garderoben, eller framförallt när du sätter på dig på kroppen, vad det gör. Mm. Vad det faktiskt åstadkommer.
Mm. Även ena. Hemma alltså?
Ja, så det har, ja. Min byte av karriär har påverkat mitt vardagliga val av kläder och mitt synsätt på kläder har verkligen förändrats.
Häftigt. Och hur upplever du, hur blir tillvaron då när du har skärpt din blick och din känsla för kläder? Förändrar det din tillvaro?
Ja, min självkänsla skulle jag säga. Hur mycket det faktiskt gör åt måendet. Mm. Låter ju helt galet att ett klädesplagg eller kan åstadkomma så mycket. Men det är faktiskt så. Och det handlar inte om de här ytterligheterna att klä sig som en lilla gråa musen eller julgranen. Utan det är någonstans däremellan kan man leka så mycket med olika detaljer. Mm. Och de gör så mycket.
Det finns ju till och med forskning på på, på klädkraft, alltså encoded cognition heter det. Och det var några forskare som gjorde tester på hur vi uppfattade olika plagg. Det är ju inte helt taget ur luften, utan så pass påverkar kläder.
Wow.
Att valet av kläder spelar en stor roll på scenen är nog rätt självklart för de flesta. En liten detalj som ett par röda strumpor som sticker fram i en övrigt grå klädsel på en manlig skådespelare får oss som publik att dra en kollektiv slutsats om oanade sidor som ruvar i rollfiguren. Vad har rollfiguren för överraskande åsikter? Har han ett avvikande beteende? På vilket sätt tänker han utanför boxen? Att kläder också spelar roll vid möten med andra i våra egna liv är förmodligen inte heller något nytt för de allra flesta. Vad vi väljer att sätta på oss på morgonen påverkar andra människors uppfattning om oss. Små, små signaler läses in genom de färgval, snitt, kombinationer, mönster och accessoarer vi valt att bära. Slutsatsen om personer vi möter sker på bara några sekunder, ofrivilligt och utan att vi alltid är helt medvetna om det. Men att våra klädval dessutom påverkar oss själva som bärare kanske inte är lika självklart. Att signalerna även når oss, så att säga. Det görs till och med forskning på klädernas påverkan på oss människor, på hur vi tänker och känner oss i olika plagg. Forskningen kallas för encoded cognition, fritt översatt till kläders kraft. Dr. Russell Hill och Dr. Robert Barton, två forskare inom antropologi vid University of Durham, fann 2005 ett samband mellan färger och prestationer i olika sportsammanhang. Inom flera idrotter fann de att sannolikheten att vinna konsekvent ökar om deltagaren bär rött. Färgen tros kunna påverka både motståndare och domare. Forskarna Joy V. Luchere och Catherine Carl kunde i en studie 2007 se att man presterar bättre och känner sig mer auktoritär, trovärdig och kompetent om man när man jobbar hemifrån skippar hemmaplaggen och istället klär sig mer genomtänkt och medvetet kontorsklädd. År 2012 ledde Dr. Adam Galinsky, en kognitiv psykolog vid Northwestern University, en rad studier med olika testgrupper. Han kom bland annat fram till att en vit rock höjde en persons förmåga till uppmärksamhet både för åskådaren och bäraren när de trodde att rocken tillhörde en läkare. Deltagare som istället trodde att den vita rocken tillhörde en målare upplevde inte samma förbättring i uppmärksamhet. 2014 genomförde docent Francesca Gino från Harvard Business School en studie som visar att människor som sticker ut från mängden genom kläder eller beteenden faktiskt ses som att de har högre status och kompetens än personer som ordnar sig i ledet och följer klädkoden. Men då tänker jag så här, när det är i USA, i Hollywood, där du hamnade då, tack vare din karriär. Om du förklarar, beskriver skillnaden mellan amerikanska kvinnor i din bransch kontra den svenska kvinnan, vad har vi då för skillnad?
Den är milsvid. Den är enorm. Alltså, det finns ju en utseendefixering i USA som är ju så makabert överdriven. Den är verkligen den är ju sanslös. Det finns ju inga gränser för hur kvinnor framförallt gör om sig och piffar upp sig med både gifter och annat. Så att, och det är ju en sorglig sida utav det hela. Men det finns en individualism där. Och jag säger inte att allting kanske är supersnyggt. Men de kör på. Det är som att de kvinnorna där piffar och puffar och klär sig. Kanske lite, det kanske finns vissa trender. Det är väldigt mycket höga klackar, skyhöga klackar.
Okay. Mm.
Och ganska korta kjolar och klänningar och mycket hud. Och de skäms inte för sig, utan de tar plats på ett sätt. Mm. Med både färg och sina egna former och accessoarer. Det är stora accessoarer, stora ringar och stora örhängen. Och det är mycket av allt.
Mm.
Så man hör ju när en kvinna kommer, det är bling bling och det låter kling klang.
Klir, klir.
Ja, ja. Och det är lite, jag tycker det är lite härligt.
Mm, för på de tar något, plats.
Ja, de tar rummet och de tar för sig av livet här och nu på ett sätt. Mm. Som, sen vet jag inte om alla är så där vansinnigt lyckliga i sin, för det är också en slags uniform. Det är en slags rustning för, och också man ser vissa parametrar som är väldigt lika då, med de höga klackarna och Barbie-håret och så vidare. Men det finns ändå någonting skönt med det. Det är fritt, åtminstone om man jämför med den här svarta färgkulören som hägrar här. Här är det så lågmält och försiktigt och jag skulle säga nästan finns det en kostymregel här också. Det finns en lag som inte är uttalad men... Jag tittade, var på Göteborgs filmfestival här och det är fascinerande. Det går alltså det är en färgskala i svart. Den kan gå över till blygrått med inslag av mörkgrönt och gärna former som kanske inte alltid passar ihop på olika... Alltså det som inte heller smickrar personerna, både män och kvinnor, tyckte jag. Utan snarare drar ner intrycket. Det är som att man vill under promise and over deliver. Det verkar vara en devis för hur man signalerar med sina kläder.
Mm.
Och då tror jag att de här människorna har säkert ägnat lika mycket tid som en som i USA väljer att komma ut på ett annat sätt.
Mm.
Så att det finns säkert en tanke bakom den här klädregeln i min bransch också. Mm. Stick inte ut. Det ska vara konstnärligt. Det ska vara lite kreativt. Det blir gärna svart. Okej. Men där är inte jag.
Nej, den beskrivningen av klädseln, den är ju rätt säker. Ja. Alltså man safear, man visar inte färg.
Nej.
Och värderingen, man säger inte så mycket vem man är.
Nej.
Men å andra sidan, som du säger, det är också en slags uniform i Amerika.
Ja.
Att då klär sig alla å andra sidan åt det hållet. Så att ja, det är på olika sätt.
Ja,
det är hur vi är drillade.
Ja.
Här är vi drillade att vara anspråkslösa, att inte sticka ut för mycket, att det får bli små överraskningar när vi lär känna varandra.
Mm,
och i Amerika så är det mer en billboard. Vi går runt som liksom reklamaffischer om vilka vi är.
Ja, direkt. Allting på ett fat.
Ja.
Omedelbart.
Ja. Precis. Men då undrar jag, din egen klädsel i Hollywood, påverkades den av de amerikanska kvinnorna när du gick på liksom auditions eller galer eller vad du gick på?
Absolut.
Hur tänkte du då?
Ja, det
var det svårt?
Inte alls. För om man drar ner garden och släpper fram sig själv så tror jag att man hittar en ganska så spännande kvinna och man under den här uniforma tänket som vi ägnar oss åt på hemmaplan. Med mig händer någonting när jag är på flygplatsen och ska till ett annat land.
Då händer
någonting omedelbart. Då kan jag börja bära hatt. Läppstiftet åker fram. Någonting sker med mig. Det finns en tillåtelse att ta för sig med. Det finns inte ens utlandsresa som jag har kommit hemifrån utan att ha en ny hatt i bagaget.
Okej.
Okay, ja. Det är för att jag har burit den då där.
Mm.
Men när jag kommer
hemma?
Nej, för när jag kommer hem. Då åker hatten in i garderoben och då, nej, då, det, den takhöjden finns inte då. Men i Hollywood, ja, jag drogs med.
Ja.
Absolut, så mycket glitter som jag har burit där. Det var, ja, kära någon, jag vältrade mig i glitter och glamour.
Ja.
Höga klackar. Kanske inte fullt så höga som de flesta bär där. Men återigen, klackar. Och det kändes helt okej. Klänningar, alltid piffade i håret, jämnt. Smycken, mycket bijouterier. Mycket. Mm. Ja. Alltså verkligen, där var inte...
Brassade på.
Ja, less var inte alls more, utan nej. More var...
More is more.
More is more.
Mm.
Ja, jag brassade på.
Mm. Hur kändes det då?
Det kändes jättebra. Jag smälte in och jag tyckte att jag hade amerikaniserat mig i mitt sätt att klä mig och så. Men jag fick alltid höra att wow, den här europeiska klädstilen är så elegant. Och då kände jag ändå att, vänta lite nu, jag har ju passerat den. Det här,
jag är ju inte längre skandinavisk.
Nej, men det kunde de ändå se. Ja. Att jag hade någon europeisk touch på det jag klädde mig. Så jag lyckades väl kanske inte fullt ut anamma Hollywood-stilen. Och det var inte heller min målsättning. Men just den här känslan av att kunna ta för sig.
Mm. Det är klart att det påverkar hela samhället.
Ja.
Kontra då Sverige. Där vi inte alla känner av den här konformismen.
Ja, just det. Konformismen. Ja, det är det. Där existerar inte den här konformismen. Utan du kan gå ner i flip-flop och pyjamasbyxor till affären. Och där är det tillåtet att göra helt individuella val där. Mm. Till skillnad mot här handlar det om att helst inte sticka ut för mycket. Mm. Och gör du det så måste du göra det så rätt. För annars så blir du baktalad. Och, så att det finns... Och jag kan förstå att man då är lite ängslig. Man vill ju inte sticka ut, man vill inte att folk ska tycka illa om en och man är konstig. Mm. Men den rädslan har jag sorterat bort. Livet är för kort för att bry sig om vad andra tycker faktiskt. Mm.
Det sa jag Gunilla Pontén.
Jaha.
Hon sa att livet är för kort för att klä sig tråkigt.
Ah, så klokt. Och det gjorde hon ju verkligen inte.
Nej.
Eller? Nej.
Nej.
Hon var modig.
Ja. Vi får väl jobba på.
Ja.
Mm.
Ja, men jag tror det. Vi får jobba på för vår egen skull. Vi har ju,
det är ju det.
Ett liv som vi känner till i alla fall. Och ta bort de där obekväma kläderna ur garderoben.
Mm.
Det har jag gjort nu.
Mm. Det har du gjort.
Ja, faktiskt. Mm.
De som hindrar dig att vara jag.
Ja, de kläder som hindrar mig att vara jag, de finns inte längre.
Härligt. Hur känns det när du öppnar garderoben?
Det känns faktiskt på ett annat sätt. För när jag öppnar den så hänger inte de där gamla, de här självklara valen varje dag som jag bara tog på mig utan att fundera så mycket. De hänger inte kvar. Så nu måste jag använda dem i olika kombinationer. Mm. Och det gör så gott.
Mm.
För mitt mood när jag vaknar är inte alltid starkt. Absolut inte. Jag har många dagar när jag vaknar och känner att kanske inte ens vill gå upp.
Mm.
Och att då öppna garderoben och uniformera mig för dagen, där hjälper den här nya garderoben till att hitta en lite högre nivå än framförallt den jag hade när jag vaknade.
Och då om man tittar tillbaka till den gamla garderoben och du vaknade en sån dag och inte ville gå upp, vad tog du på dig då?
Ja, men då var det ju det som redan hängde på kroken sen 2 dagar innan.
Du slapp ta beslut?
Ja, det var jeansen och så t-shirten där.
En slags icke-val?
Ja, ett icke-val.
Mm.
Klokt.
För att slippa?
Ja, absolut. För att inte gå naken så gjorde jag ett icke-val.
Mm. Och det kan du inte göra längre, menar du?
Nej.
Med din nya garderob?
Nej.
Mm.
Nej.
Så, och nu när du går upp, då får du anstränga hjärnan lite. Då får du gymnastisera dina stilknölar.
Men verkligen, precis. För jag har gjort det där obekväma och det tar så emot att plocka bort de här kläderna som ändå funkar.
Mm.
Jag ska vara riktigt ärlig, jag har inte sålt och skänkt bort allting. Men det ligger i en låda. Mm. Så att det är inget alternativ när man har bråttom längre.
Mm.
Så att, absolut.
Det är smart.
Ja.
Det är mycket smart. Mm. Man får vara lite bestämd mot sig själv.
Ja, men faktiskt. Aktiva beslut. Det friskar upp och gör livet väldigt mycket bättre.
Mm.
Och de ska man ta med jämna mellanrum.
Mm.
För man förändras hela livet.
Vad kan vi lära från Annika? Rensa bort kläder som inte längre gör dig rättvisa. De som hindrar dig från att blomma ut i full kraft. Behåll plaggen som får dig att känna dig skön, som dig själv fast mera, som boostar din dopaminnivå med ett ökat självförtroende och ett bättre humör. Har du svårt att komma igång med rensningen så är mitt tips att alltid ha en tom låda i garderoben där du löpande kan slänga plagg som inte längre tjänar dig. På så sätt är plaggen inte längre ett alternativ. Med en rensad garderob blir det också lättare att se skogen för alla träd var morgon. Prova med att sätta på musik när du ska klä dig. Med lite musik öppnar vi upp det kreativa flödet och höjer inspirationen till att klä oss intressant. Prova med att ta aktiva val istället för att bara låta det ske när du klär dig. Det väcker säkert motstånd till en början som du alltid gör med nya vanor. Men envisas bara lite och så lite till så blir det med tiden en vana som du inte kan vara utan när du inser hur gott det faktiskt gör. Tänk på att du kan dra nytta av klädernas kraft, till exempel i jobbsammanhang, för att bli mer skärpt, mer professionell, för att få andra att lyssna mer på vad du säger, för att inge mer respekt. Välj plagg och outfits som får dig att bli lite rakare i ryggen, som ger dig en skjuts framåt. Ja, kort sagt, välj powerdressing i sin fulla glans. Och glöm inte att våga sticka ut lite också. Det kan vara en accessoar, en sko som syns, ett smycke som tar lite plats eller en färg som inte ber om ursäkt för sig. Tack för att du lyssnat på Inte bara kläder. Läs mer och se bilder på dagens gäst i olika outfits genom livet på poddens hemsida tellclothes.com/intebarakläder eller Instagram @intebarakläder.